Då trycker jag på vignett nu. Alla Formel 1-törstande människor gillar när den där vignetten drar igång. Hoppas jag i vilket fall som helst. Mycket välkomna till Viaplay F1-podcast. Janne Blomqvist, Erik Stenborg. Vi fortsätter att leverera varje vecka trots att säsongerna är, eller den förra säsongen är slut och den nya inte har börjat. Och ja, vad ska man säga? Off-season är aldrig roligt, Erik.
Ja, man får vara kreativ i alla fall.
Ja. Man får tid att vara kreativ om inte annat.
Exakt. Nej, men grejen är att jag tycker faktiskt att det är under 50 dagar till IndyCar-premiären, till exempel. Det är väldigt snart Daytona 24 hours. Det är, vad är det, 73 dagar?
69.
69 dagar. Vilket bra, vilket bra siffra som var kort det är kvar.
Ja, ändå. Inte alls mycket. Nej, men det går fort nu. Det går fort. Det går jättefort. Och lite spännande blev det just idag när man vaknade upp till nyheten då att Viaplay då, våran uppdragsgivare, gjort en deal, en kommersiell deal, ett samarbete, ett partnerskap med den regerande världsmästaren i Formel 1. Och det här var ju nyhet som damp ner i knät som man inte riktigt hade någon koll på. Inte ens vi som jobbar i bolaget så att säga. Vad kände du initialt?
För det första förvåning. Man har haft ganska god koll på att vi kommer göra en annan setup som vi väl får be att få återkomma om. En sätt till hur sändningarna kommer gå till nästa säsong. Vi har... Vi vet ju att det finns en viss David Coulthard, en viss Mika Häkkinen och det finns en viss Tom Kristensen med i stallet tillsammans med Rickard Rudell och Björn Wirdheim nästa säsong.
Ja, men jag då?
Du är såklart med i stallet också, men du är ingen expert. Vilket
jag kände att jag blev utelämnad när de stora namnen drogs på, så fick inte jag vara med.
Nej, men jag nämnde inte heller Guido van der Schard i Holland.
Nej, det gjorde inte. Det är sant. Det här Robert Dornbos.
Precis. Så att, nej, men det är klart att det är stora grejer på gång, kan man väl säga.
Visst är det så. Jag är precis som du. Jag blev förvånad självklart över det här beskedet. Och om ni blev förvånade över det, ni som lyssnar, så var det ingenting mot vad vi blev. Vi blev precis lika förvånade. Och det är klart att man tänker lite grann så här, hur är det att vi gör en deal då med en utövare i Formel 1 när vi samtidigt då bevakar sporten då. Och det här gjorde ju då att jag tog kontakt med våran chef på sporten i Sverige, på Nordic Entertainment Group, Lotta Folker, som då skrev ett mejl till mig tillbaka där hon då skriver så här, citat: "Det här avtalet förändrar inte det journalistiska läget. Vi kommer att bevaka och bedöma Max Verstappens prestationer på exakt samma sätt som tidigare och på exakt samma sätt som vi bevakar och bedömer hans konkurrenter. Enda skillnaden från tidigare säsonger är att vi nu kommer att få en unik tillgång till den regerande världsmästaren i Formel 1, vilket kommer att göra tittarupplevelsen ännu mer djupgående och exklusiv." Och här kommer den viktiga delen då. "Den kommersiella delen av det här avtalet ger också möjlighet att använda Max Verstappen i marknadsföringssyfte i alla länder där Viaplay äger Formel 1-rättigheterna." Det är vad hon sa då om det här, så att säga. Och utifrån min horisont så förändrar inte det här någonting egentligen läget. För jag har inte fått några andra propåer än att vi ska fortsätta precis som tidigare. Bevaka sporten på samma opartiska sätt som vi alltid har gjort. Och det kommer inte att bli någon större skillnad. Sen är det ju så att när såna här dealer görs så är det ju på en nivå långt ovanför oss. Och det är ju business, stor business där, och inte minst då när man har tagit över marknaden i Nederländerna då, vilket Viaplay alltså har gjort.
Precis, jag ska inte svära på det här, jag tar inte gift på det i alla fall, men att det fanns en liknande deal tillsammans med Max Verstappen och Ziggo när de sände Formel 1 fram till och med förra året, så att det är inte något helt unikt heller.
Verkligen inte. Och sen är det en mycket större fråga huruvida mediebolag ska göra såna grejer och så vidare. Va? Men utifrån våran horisont så är det ingenting som har förändrats och uppenbarligen inte heller då från våran chefshåll som menar att det är ingenting som kommer att ske och förändrar läget som vi har haft tidigare då och framöver.
Nej, gott så. Eller?
Mm. Ja, det får det väl vara. Vi har inte så himla mycket mer att tillägga om det. Vi får väl se vad det ger till att börja med. Jag har ingen aning vad det där kommer att bli. Det är ju ganska luddigt än så länge sett till vad det här samarbetet kommer att leda till då för oss konsumenter. Om jag ser mig själv som en konsument också då.
Mm. Du gjorde inget löp, så låt mig hoppa in och säga att lite senare i den här podden så kommer vi ta det här ämnet runt arbetsbelastningen i Formel 1, runt den här kommande väldigt långa Formel 1-kalendern med 23 race, alltså 23 race på 38 helger som ska genomföras. Och då har vi pratat om det ett tag, att vi skulle ta perspektivet från en mekaniker, och därav kommer Charlie Häggstam, vår go-to-guy vad gäller F1-mekaniker i Sverige, ska få ge sitt perspektiv lite på det här, och en intressant diskussion kommer lite senare i podden. Men jag har också förberett någonting till dig, Janne, som du inte känner till än.
Är det, jag fyller år om 2 dagar, är det handlar om?
Nej, nu är det tisdag och du fyller år på onsdag.
Nu, ja, just det.
Men det, din födelsedag tar vi när den sker.
När den kommer.
Mm, precis. Nej, men så här är det, att jag har skrivit ner 7 stycken så kallade bold statements. Mm-hmm. Och då ska du få recensera de här, och så kan vi ha dem som en liten grund till vidare diskussion. Att jag säger så här, vissa grejer kanske jag tror är mer sannolika än andra, men jag säger dem rakt ut och så får du reagera bäst du vill. Jag har liksom släppt de här quizförsöken än så länge.
Vi krånglar bara till det.
Precis, vi får se hur det här går. Det här är första gången jag gör det här.
Ja, men jag är full av förväntan.
Mm. Låt mig köra igång då. Nummer 1 då. Mercedes tog 2021 613,5 poäng i konstruktörs-VM. Haas tog 0 poäng, vilket alltså gör att det var en poängskillnad på 613,5 poäng i VM. 2022 kommer skillnaden mellan det bästa och det sämsta stallet vara under 300 poäng.
Mm, spännande. Jag ser det inte som en omöjlighet. Och frågan är var de här poängen ska komma ifrån. Är det så att Mercedes kommer att ta många, många färre för att det är fler som vill vara med och dela på kakan? Ja, sannolikt. 300 poäng, ja, kanske. För jag tror inte att Haas kan vara så dålig en säsong till. Och jag läste senast idag att Mick Schumacher var, som en av förarna i teamet, då, var positivt taggad efter att ha sett då hur planerna inför kommande säsong ser ut. Och han har säkert då på ingenjörsmöten och annat fått blivit uppdaterad om vad man ligger till då. Det här samarbetet med Dallara som har fördjupats ihop med Ferrari då kanske kan leda till någonting bra. Ferrari som för övrigt också håller på med 2 olika motorkoncept där man inte riktigt än har bestämt sig för vilket man ska köra. Man håller på in i det längsta med att bestämma sig för det här, och även bilen verkar vara någonting som man som eventuellt kan vara lite speciell. Vi får se lite grann hur det blir med den saken. Men jag tror att det där kan stämma faktiskt. Ditt första bold statement.
Mm. Sen ska man lägga till då att det var ju 4 team som var alltså över 500 poäng under 2021. Och då räknar jag med då Aston Martin, Williams, Alfa och Haas. De tog under 100 poäng i konstruktörs-VM. Men det jag tänker då på, att om det här ska slå in, så bygger det precis på den grejen att vissa stall kommer ju ligga i botten, och det, men sannolikt så är det något stall som släpar och kanske tar ströpoäng, men sen kanske de kan släpa sig upp till 77 poäng, vilket Aston Martin tog i år, för att ibland så liksom klämmer de till med lite poäng, men det bygger ju då på att alla stall måste liksom ta poäng från varandra hela tiden, så det, främst så bygger det ju på att Mercedes inte tar 613,5 poäng, utan de måste liksom komma ner på 400 poäng någonstans
för att 613, det är alltså 30 poäng i snitt då.
Mm.
Lite knappt per helg. Det är rätt imponerande då med, vad är det, 40, 25 plus 18, det är 43, och så är bonus för snabbaste varv 44 poäng då, som man kan skrapa upp max.
Ja, så det, men det bygger på att det är väldigt jämnt i toppen, vilket jag hoppas på då. Och inte bara att det är de här tre teamen, utan att det kanske är en, helt plötsligt kommer Alpin och dominerar en helg och sen så är de lite sämre nästa helg och sånt där. Så det, det är mycket som ska gå, slå väl ut för att det där ska slå in, men visst hade det varit coolt.
Mm. Låt oss se om det stämmer då. Mm. Vi får veta om 10 månader, 11.
Precis, man kommer nog få en ganska god indikation redan i juni, skulle jag säga.
Ja, säkert, säkert.
Vi fortsätter då. Nästa bold statement. Alla team tar 2022 en pallplacering.
Oh, nej, nej, nej. Inte en chans. Det tror jag däremot inte. Det är fortfarande smalt där uppe på toppen, så att jag tror inte, jag tror att det är långt ifrån alla team som kommer att göra. Kan vi ha 5 team? Kan vi ha hälften av gridden som har möjlighet att ta en pallplats den här säsongen, så är det bra.
Mm. Men då vill jag bara liksom lägga till en fotnot. Du gick i min fälla, vilket jag hoppades på lite grann. Mm. Det var ju att det är 10 team i Formel 1. 8 tog under 2021 en pallplats. Mm. Det hade man inte trott. Och Williams var en av dem. De som inte tog pallplats var egentligen Alfa Romeo och Haas. Resten gjorde det.
Jag tror i alla fall inte det stämmer.
Inte ens om vi då betänker de här under 300 poäng som vi gick igenom.
Nej, för att nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror att det fortfarande kommer att vara en ganska tydlig topp som tar hand om pallplatserna. Och innan den här säsongen var det ju väldigt magert med vilka team som var 1, 2 eller 3. Den här säsongen som vi hade nu blev ju lite speciell av lite olika skäl och som öppnade upp då. Vi hade Alpin som lyckades vinna och vara på pallen en gång till och dubbelseger för McLaren och vi hade Alfa Tauri som var tillbaka på pallen igen och så vidare. Så att, ja, jag tror att de där freak-resultaten inte så övertygade om att det blir. Däremot så tror jag att alla team kommer att kunna vara topp 6. Det tror jag. Men på pallen, alla team, nej, det tror jag inte.
Ja, det är inte min plats och piska dina surt förvärvade svar.
Du får komma med någon bra motargument här. Men så ser jag på det i alla fall. Just nu, vi får se. Mm. Det här är ju högst ovetenskapligt också då, med tanke på att vi har inte någon susning om hur de här nya bilarna kommer att prestera i förhållande till varandra. Nej, vi har liksom inget gammalt att falla tillbaka på.
Exakt, och det bygger inte ens på magkänsla, utan det är mer förhoppningar om någonting.
Ja, och gissningar. Mm.
Vidare då, lite mer på individnivå. George Russell, Mercedes nya påläggskalv, är med och utmanar om VM-fighten till sista racet.
Ja, den är ju svår.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Det är jättesvårt att liksom tycka någonting om, va? För det är för mycket som är för ovisst för att egentligen veta om man kommer att ha den möjligheten. Jag säger så här, rent förarmässigt har han alla möjligheter att göra det. Och om Mercedes är precis så vassa som de har visat sig att vara nu sen 14 och framåt, så alltså, om vi bygger hela resonemanget på att de fortsätter att vara lika bra trots det helt nya reglementet, så tror jag absolut att det finns en möjlighet att George Russell är med och slåss om VM-titeln hela vägen fram till det sista racet. Absolut.
Ja, alltså, och det är egentligen frågan. om man ser det så, att ponera att Mercedes är bra, och det frågan är så här, kan, om Mercedes är bra 2022, kan han hålla sig i de där 44 poängen i närheten, alltså inom 44 poäng för Lewis Hamilton, eller från Lewis Hamilton fram till sista racet? Ja, då är han med och utmanar VM i praktiken.
Inom 26 menar du?
26 är det, korrekt. 44 poäng var någonting helt
annat. Båda. Det är för båda bilarna. Ja, fortsätt.
Daniel Ricciardo blir bästa McLaren-förare 2022.
Ja, men det är inte något jättelångt skott. Det tycker inte jag. Daniel Ricciardo är otroligt bra reseförare. Han fick en riktig magpumpare under säsongen 2021. Han stötte på en situation som han var väldigt, väldigt ovan vid. Eller är väldigt ovan vid. Jag tror inte han har råkat ut för den här typen av motgång på det sättet någon gång tidigare i karriären. Utan det här var helt nytt från honom. Han ställdes alltså, jag menar, en kille av hans kaliber och den kurva som han har haft då, ända från han körde F3 när jag träffade honom första gången i Macau, genom World Series, in i HRT, in i Toro Rosso, in i Red Bull, där han var teamleader faktiskt 2014 över Sebastian Vettel och så vidare. Och så resan som han har haft då, skapa sig ett stort starkt namn. Det motstycket till det han var med om under 2021, det tror jag inte han har varit med om någon gång tidigare i karriären. Och det var tufft för honom att hantera. Väldigt, väldigt tufft. Men han har inte glömt bort hur man kör racerbil. Och jag kan garantera att han jobbar hårdare än någonsin för att studsa tillbaka. Och det kommer han att behöva dessutom för att verkligen kunna behålla den här platsen i McLaren till att börja med. Kontraktsförhandlingar kommer väl att sätta igång. Han har fått bra betalt av McLaren och nu vill de verkligen att han levererar också. Samtidigt så som man har en stark teamkamrat att köra mot. Men jag vill nog tro att Daniel Ricciardo har möjligheter att vara starkaste McLaren-förare. Kanske framförallt för att han är så pass erfaren som han är i förhållande till Lando Norris. Det är någonting han borde utnyttja nu när det är någonting helt nytt för båda förarna att ta sig an den här säsongen.
Jag tänker lite på, om vi nu liksom fokuserar på de två, så säger ju Lando Norris att det var hans bästa säsong någonsin. Jag menar, det har inte varit jättemånga säsonger för Lando Norris, men att det här var ett stort kliv framåt för Lando Norris. Och det är där jag tänker någonstans att det är inte någonting som jag verkligen tror, men jag är inne på din linje runt Daniel Ricciardo också, för att han kan liksom inte ligga där bakom och vänta, och nu helt plötsligt så är det ändå en situation där båda får en helt ny bil. Norris hade varit där några år innan och liksom lärt sig den där och liksom komma in i nytt stall och sånt där är aldrig positivt. Det är få som säger att det är liksom, det ger mig någonting extra och jag blir automatiskt snabbare i det här stallet i jämförelse med sin teamkamrat som kanske varit där tidigare. Så jag tänker lite där att med hans erfarenhet, Lando Norris har bara kört såna här, den här typen av Formel 1-bilar som var fram till 2021, så att jag tror att Daniel Ricciardo har alla möjligheter också. Men det är samma sak som jag har sagt under stora delar av 2021 runt Ricciardo, att om han inte lyckas och han blir klart slagen av Norris återigen 2022, då ska han vara lite rädd om sina egna aktier, tror jag.
Jag håller med. Jag håller helt med. För att svara på det här, din vågade förutsägelse, så tror jag att den kan slå in, absolut. Sannolikheten för det är ganska stor dessutom.
Nästa då. 2022 blir Fernando Alonsos sista säsong i Formel 1.
Ja, varför inte egentligen? En lång, lång karriär måste ju någon gång ta slut. Den gjorde det för Kimi Räikkönen efter den säsongen som vi hade senast. Fernando Alonso kommer allt närmare det läget. Han har ju själv uttryckt väldigt stor tacksamhet över att få chansen att komma tillbaka i Formel 1 igen på sina egna villkor, som han uttryckte. Men frågan är hur länge den resan kan fortgå egentligen, utan att Alpine måste börja titta lite grann på på återväxten framöver. De har ju redan tecknat ett långt avtal fram till och med 2024 med Esteban Ocon, och vi vet ju att de har Oscar Piastri som står i kulisserna. Och Fernando Alonso kommer att få svårt, tror jag, i en ny kontraktsförhandling att hävda att det är honom de ska välja att ta till. För hur lång tid ska det vara, och vad skulle det kosta då, allt det de har investerat i Piastri, om de väljer att fortsätta med Fernando Alonso. Det som skulle kunna ändra på det är möjligen då om man visar sig vara oumbärlig.
Mm.
Och då förstår jag menar. Alltså om teamet visar sig ha en riktigt, riktigt bra bil och det är Fernando Alonso som är den som tar fighten med de stora, så att säga. Att Alpine då helt plötsligt är en VM-utmanare, då kan han möjligen, men tänk samtidigt om man skulle gå vinna VM 2022, det är ett långskott, va, så som det ser ut idag, men tänk om man skulle göra det är väl ett perfekt läge att lägga upp hjälmen på hyllan efter det.
Mm. Ja, då når han ju sin liksom på något sätt outtalade dröm att blir den här odödliga föraren på något sätt, att han har liksom lämnat Formel 1 och han har tävlat Indy 500, han har vunnit Dakar, han har vunnit Veck, och sen så kommer han tillbaka till Formel 1 och sen så vinner han VM. Jag tror fortfarande att...
Hade han vunnit Dakar också? Har han det?
Nej, det har han inte gjort, han har tävlat i Dakar.
Le Mans. Du menar Le Mans?
Le Mans, tänker jag. Men jag vill inte Dakar vara den pågår som är den. Just nu, så därav... Och Le Mans går i juni, så du kan inte liksom klandra mig för att inte ha... saker i liksom framdelen av hjärnan. Det är semester nu för oss.
Exakt. Det är trots allt off-season.
Mm. Nu glömde jag bort vad jag skulle säga. Men grejen är att jag tror att Fernando Alonso idag vill väldigt gärna köra vidare efter 2022. Men allting kan ju förändras till det positiva eller till det negativa under 2022.
Tveklöst kan det bli på det viset. Har vi någon kvar eller?
Ja, två. Jag lägger till här. Det blir Nikita Mazepins sista säsong i Formel 1.
Ja, du. Det kan det bli. Men jag tror inte det. Jag tror att han, i kraft av sitt starka stöd ekonomiskt då, från framförallt pappa då, säkerställer en karriär som kommer att fortsätta över två säsonger, mer än två säsonger. Så att jag tror faktiskt inte att han rundar av efter den här säsongen. Då ska det gå miserabelt dåligt, så dåligt så att han skämmer ut sig. Och jag han har ju verkligen inte blomstrat så här långt sedan han kom in i Formel 1. Han är ju ingen dålig reseförare, han har lite svajigt omdöme emellanåt. Det får man väl inte sticka under stol med. Och det har varit mycket incidenter med honom på banan som jag tycker visar på att han inte riktigt är där och kanske håller riktigt den kvalitet som man borde. Men han borde ju lära sig å andra sidan. Och vi ger honom en säsong till, så får vi se vad jag tycker om honom rent körmässigt. Men jag tror som sagt att hans support ekonomiskt kommer att hålla honom kvar i fler än två säsonger i Formel 1.
Mm. Då vill jag lägga till en liten grej som jag tänkte på när jag läser den här artikeln som du redan nämnde runt Mick Schumacher, att han var väldigt positivt, han trodde mycket på Haas. Det är klart att han pratar i egen sak där, men om det skulle vara så att Haas är en så här topp 3 team plötsligt, då får ju Haas, eller Nikita Mazepin, får ju svårt att hänga kvar i ett så bra team till 2023. Det är det jag tänker. Mm.
Men allt är ju till syvende och sist så handlar det ju om vad de bidrar med från det hållet till teamets budget. Och det kan ju vara ett avsevärda delar pengar som kommer in där. Det kan ju till och med, det har ju av och till förekommit rykten om att pappa Mazepin vill köpa Haas eller köpa in sig i Formel 1 och så vidare. Det har vi ju pratat om, att fler än 10 team kommer inte att bli i Formel 1 på överskådlig tid, utan vill man in i F1 så får man köpa ett befintligt outfit och ta över den, så att säga, franchisen då, för att sen jobba vidare med det, och det kan ju fortfarande hända. Det kan det göra.
Mm. Som sagt, det alla de här punkterna är inte någonting jag själv tror, utan det är mer så här, se hur Janne reagerar när jag nu säger så här: Sergio Perez kommer att matcha Max Verstappen 2022.
Mm. Nej, men det tror inte jag är något långskott faktiskt. Jag är sjukt spänd på den fighten om inte annat. Max Verstappen, Sergio Perez tillsammans igen Perez som berättade då att han visste ganska tidigt att han skulle få köra vidare en säsong med Red Bull, som han själv har sagt nu i efterhand. Och det var väl bra att han hade fått det ur världen, så att säga då. Det tror jag var smart av Red Bull också, att ge honom den tryggheten så att han kunde liksom ösa på och bidra. För det gjorde han ju faktiskt på slutet till teamet, så gott det gick i den där väldigt knepiga bilen att komma överens med. Men nu är det ju som sagt då nya förutsättningar som gäller till nästa säsong. Det är en helt ny bil. Det är en bil som vi bara vet hur den känns ifrån simulatorerna, de här in the loop simulators som förarna kan sitta och köra. Så mycket mer än det vet jag inte. Jag läste för övrigt Nico Hülkenberg släpper ett kommer nu från och med nu på sin LinkedIn släppa en litet nyhetsbrev eller vad så kallar det då. Och han uttryckte sig lite grann, för han har ju uppenbart testat bilen då, Aston Martin bilen i simulatorn då, och han sa att det är ju tanken är ju att det ska bli mer åt den mest skickliga föraren, så att säga, och ska ha nytta av sin skicklighet i den här nyare typen av bil då. Men han menar på att det var fortfarande starkt påverkat av dirty air och hela den biten. Men oavsett det här är nytt, det som kommer, och precis som i fallet Daniel Ricciardo och Lando Norris, så är det ju Sergio Perez har mycket, mycket mer erfarenhet från Formel 1 än vad Max Verstappen har. Och visserligen var Verstappen med och körde de här bilarna innan 2017. Så tillvida har han gjort en stor förändring och klarat av den stora förändringen väldigt bra. Men jag både hoppas och tror att Sergio Perez faktiskt har möjlighet att matcha Max Verstappen kommande säsong.
Mm. Slutligen då. Carlos Sainz vinner VM 2022.
Ja, och du... Det vore ju fränt. Alltså det vore ju, han skulle ju då i sånt fall bli Ferraris första världsmästare sedan 2007. Det är ju så hyggligt länge sedan som Ferrari var riktigt med och slog som VM-titeln på det sättet. Visserligen hade Fernando Alonso några bra möjligheter, även Sebastian Vettel var med vid någon säsong och liksom högg på det. Va? Men visst vore det himla häftigt att Sainz klarar av det. Jag såg att Helmut Marko hade sagt att han debunked Charles Leclerc säsongen som var, att han helt enkelt detron.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ni ser det, Charles Leclerc, den senaste säsongen genom att bli bästa Ferrari-förare poängmässigt. Och det är fasen inte vem som helst som blir det. Starkare Nej. Än Charles Leclerc på Charles Leclercs hemmaplan, om man kan uttrycka mig det på det viset då. Självklart är det så att Carlos Sainz möjlighet att bli världsmästare 2022 bygger helt och hållet på vad Ferrari lyckas skaka fram för bil. Men har han kapaciteterna? Är han ett världsmästarämne rent körmässigt? Jag börjar nästan att tro det. Mm. Så att, why not? Då Erik, ska vi byta ämne du och jag, för då har vi kommit fram till den här punkten som handlar om ett drömjobb för många. Ett tufft jobb för många, minst sagt. Vi pratar förstås om att jobba som Formel 1-mekaniker, och vi har ju nåtts av uppgifter om att det finns vissa som börjar tycka att måttet är rågat nu när det gäller arbetsbelastningen i depån, och det här blir ju ett större och större problem.
Mm, det blir ju det, för alltså, vi har ju tagit upp det från vår egen synvinkel så att säga, med de här 23 racen som komma skall då under 2022, och även då pratade om det i teamens situation. Men poängen här är ju också att det är ju 23 race, det är den längsta F1-kalendern på genom alla tider, men det är också på en otroligt kort tid sett till året. Det börjar i slutet av mars och sen så är det klart redan i slutet av november. Normalt sett, jag menar de senaste åren så har vi gått in en bra bit i december. Men just för att undvika fotbolls-VM i Qatar så blir liksom säsongen dessutom komprimerad. Vilket gör då att det blir otroligt många doubleheaders, det blir tripleheaders, och det är över hela världen som Formel 1 ska tävla.
Och våran go-to-guy när det gäller Formel 1-mekaniker är förstås våran för detta Formel 1-mekaniker Charlie Häggstam, Virgin, Caterham med flera, även flera år i GP2. Charlie, kan du förstå de här farhågorna som börjar dyka upp nu från vissa, eller det börjar liksom att gry någonting in i depån att det är helt enkelt för mycket nu?
Ja, absolut. Det kan jag absolut förstå, för liksom det är mycket jobb och det är mycket tid hemifrån och dels mycket resande också. Och som jag pratade med en idag, han sa att det kan vara väldigt jobbigt till exempel när du är i Europa och sen ska du tillbaks till, sen ska du utanför Europa och sen tillbaks till Europa och sen utanför igen. Det genererar en del extra jobb för alla inblandade med lastning och packning och sånt som ingen ser eller vet som inte jobbar med det, så att säga.
Men vad tror du är det tuffaste? Är det själva arbetsuppgifterna eller är det det faktum att man aldrig är hemma? Att man tappar liksom fotfästet i den vanliga tillvaron?
Nej, men jag tror det tuffaste är att du aldrig är hemma egentligen. Tror jag, helt klart. För du missar så mycket som du inte märker förrän du slutar jobba med det.
Du var ju, som Janne nämnde, teamen, men du jobbade som Formel 1-mekaniker under 6 säsonger. Var anledningen till att du hoppade av det yrket delvis på grund av arbetsbelastningen?
Nej, det skulle jag inte påstå, utan det var ju liksom situationen med team och grejer som uppstod. Jag hade erbjudande att vara nummer 2-mekaniker, men då skulle jag få backa tillbaka, så det hade ingen lust med, samtidigt som jag fick ett erbjudande om ett vanligt jobb. Och att jag var om 35, så det kanske var dags att prova i alla fall ett vanligt jobb en gång. Och sen träffade jag min nuvarande sambo och så var det barn och så. Ja, och där sitter jag idag.
Och det är ju naturligtvis saker som gör då att det blir... Och jag brukar dra parallellen att ligga i lumpen. När man är i lumpen och är singel och kanske kommer in i militärlivet, så tycker man det är himla häftigt och man kan nästan tänka sig att bli yrkesmilitär i vissa fall, tills man får vara hemma i 3 veckor. Då kommer man knappt ihåg att man har gjort lumpen istället. Var det lite den upplevelsen också, att så fort att du kom bort från den här miljön så kände man ganska snabbt att det är väldigt långt att ta sig tillbaka igen?
Jo, men precis. Du är ju i en bubbla liksom, och umgås bara med likasinnade folk, och du vet att du missar dina kompisars, vanliga kompisars födelsedagar och bröllop och vad det må än vara. Men när du kommer ur bubblan så ser du ju snart att fan, det är, vi jobbar mest och är borta hela tiden, och hur mycket annat än jobba gör jag liksom. Inte så där jättemycket, mer än en och annan fest då och då, och det finns ju roligare saker att göra kanske.
För att på något sätt åskådliggöra det här för alla ni som inte är Formel 1-mekaniker då, ska vi ta oss igenom då ett normal race i Europa då som börjar egentligen med att ni reser ut då på tisdag, men ni kommer till banan på onsdag och då sätter ju allting igång.
Truckisarna eller folk som bygger upp garaget. Vi har alltid folk som hjälper till att bygga upp garaget i alla fall. Så det mesta är klart onsdag. Bilarna kanske inte är urlastade, eller så är de det. Så man börjar egentligen att ta fram sina verktyg och göra det finjustera det sista i garaget för att börja skruva med bilarna. Och sen kan det vara så att motorerna sitter inte i. Oftast så har motorerna, sätter man i på banan. Och kanske ibland så är de redan ihopsatta. Men du har, på onsdagen är det ingen curfew heller. Så det kan man ju skruva hur länge man vill.
Just det, men ungefär hur lång arbetsdag är det då i ett normalt team då? Inte i ett Virgin eller HRT när det är tidernas begynnelse?
Nej, men nu som i år, då har du inte så mycket utveckling heller. Så säger jag att jag tror de har varit ganska schyssta i år, så det har säkert varit en 10 timmar ungefär. Max, skulle jag tro.
10 timmar arbete på banan. Det är ändå en lång arbetsdag. Och det är första dagen när det är ingen curfew och det är ganska låg belastning rent generellt. Vad händer på torsdagen då?
På torsdagen så ska man varmköra. Du ska till FIA-bridgen och du gör en setup och du finjusterar allt runt omkring. Det kan ju komma delar också som inte är klara förrän i sista sekund som vanligt.
När börjar ni på dagen?
För det första kan börja vid 7. 7 eller 8. Säg att man åker från hotellet vid 7. Och sen så är det frukost vid 9 på banan. För vi brukar alltid äta frukost i cateringen, så att säga. Och sen så kör man ju tills det är klart. Ibland så är man klar 6-7 på kvällen och ibland är man klar 10-11.
Just det, så det kan
det
vara...
Det beror precis på vad som sker.
Det kan vara någonstans mellan 12 och 15 timmar då, typ torsdagen.
Ja.
Och om jag har förstått saken rätt då, så måste ni lämna banan senast 12 timmar innan FP1 börjar, stämmer det?
Ja, det här har de ökat på genom åren också. Så att det ska vara mer tid från banan, så att säga.
Så i det här läget är ni uppe ungefär ett dygns arbetsbelastning då. 10 timmar första dagen, någonstans 12, 13, 14 timmar dag 2. Så kommer vi till dag 3 då, som är fredag när det börjar att köras. Hur tidigt börjar den dagen? När får ni komma in i depån egentligen?
Ja, vad blir det? Det beror ju lite på när FP1 startar.
Jag vet att curfewn både på fredagen och det är den här maxgränsen då som personal i teamen max får vara på banan. Och då är det 15 timmar på fredagen och 15 timmar på lördagen.
Mm.
Och den utnyttjar man till max då, eller?
Ja, på fredagen definitivt. För fredagen är alltid den värsta dagen, skulle jag påstå. Dels med 3 timmars träning. Som det var. Nu har det lite kortare som det var i år eller förra året. Men som det var om 3 timmars träning. För då har du oftast gjort i ordning bilen till första träningen. Och sen är det för det mesta en hel del saker som ska bytas, ändras och fixas mellan första och andra träningen. Och sen när den andra träningen är slut. För du har ju alltid en set down på bilen till exempel. Och tankar ur och hit och dit, så det tar en halvtimme sig. Och sen efter det så är det ju växellådsbyte och ibland motorbyte. Och sen ska allt gås igenom för att det ska vara tipptopp och inte något... Man får ju inte meka med bilen efter bilen åker ut på parkfamiljen till kvalet där, så att säga. Så man måste ju göra allting på fredag. Och när du har varmkört och gjort allt annat och sett upp och grejer klart, då ska du ju också ner till FIA-bridgen och kolla bilen igen.
Just det. Och det sista som händer innan man åker hem på fredag kväll, det är en startup, så att man har varmkört en eventuell ny motor och sett till att alla system fungerar.
Nej, det gör du ju så fort motorn är i och växellådan är på. Det är det första du gör egentligen. Och varmkör och kollar så alla system och växellådor och motorer fungerar. Så annars skruvar ihop hela bilen och varmkör det sista du gör, då kanske du får börja om igen.
Tur att inte jag är chefsmekaniker och lägger schemat. Okej, och sen är vi framme vid lördag då, som är en av de enklare dagarna, så att säga då. Det är en träning och ett kval, och sen har ni ju då Park Fermé då, som inträder så fort kvalet börjar. Det betyder ju då att när ni får tillbaka bilen efter kval, vad händer då?
Ja, men då har man ju alltid inlämnat en lista av saker som man vill har fått godkänt av FIA och få titta på, så att säga. Du kanske vet att du har en bristning på någonstans, då vill du ta av och runka den delen, eller du tar ju alltid av golvet och tittar under och du letar ju egentligen efter fel som du tror skulle kunna stoppa eller orsaka en DNF eller någonting. Och om du hittar någonting som du vill byta, så får du gå till FIA och säga att okej, vi behöver titta på det här för vi tror att det här kan hända.
Och i det här läget har vi jobbat då, om vi backar tillbaka, onsdag ungefär 10 timmar, torsdag någonstans 12-13 timmar, och så har man maxtid då 15 timmar fredag, 15 timmar lördag, då är vi 30, det är 42, det är alltså 52 timmar då, onsdag, torsdag, fredag, lördag, och då har vi race-dagen kvar. Hur, och där är det samma sak, ni får inte komma in i depån allt för tidigt.
5 timmar före start tror jag det är fortfarande. Och så länge allting är okej, så det första du gör det är att sätta på värmare och sånt på bilen och så varmköra, så gör du en koll igen så det inte har hänt något över natten, för en F1-bil kan faktiskt gå sönder i sömnen. Det har hänt. Så det kollar man ju först. Sen är det ju nästan en du kanske har lite depåstoppträning, och sen är det ju bara egentligen en liten väntan tills racet kommer. Är det ju. Så söndagen kan ju vara lugn, men den kan också vara väldigt hektisk om du har en krasch på kvalet eller ja, det har hänt någonting eller ett motorbyte eller vad det nu må vara.
Men söndagen må ju låta lite lugnare i det avseendet mitt på dagen, men desto mer att göra efter racet och nerpackning och sen ska ni vidare. Ungefär när är man klar på söndag kväll? En normal Europahelg? Mm.
6 timmar efter målgång.
Det är
ungefär.
Så är det alltså.
Ja, men det är ungefär, ja, 6 timmar efter målgång ungefär.
Mm. Och då är det raka vägen till flygplatsen i stort sett.
Nej, vi har väl alltid flygit dagen efter.
6 timmar efter målgång då. Vi ponerar att vi går i mål då 3:30. Så det är klockan 9:30 på kvällen då. Och då började ni 5 timmar innan start. Och vi säger att starten är klockan 2. Så betyder det att ni får komma in då klockan 9. Så 9 till 10. Det är ytterligare då 12-13 timmar då att lägga till de här vi hade tidigare. Och då är allting avslutat för eran del då. Trackisar och sådana saker, de tar ju över nu. Men har de varit med och hjälpt till att packa och fixat så att ni är färdiga att resa därifrån?
Ja, det, alltså, det finns ju alltid extra personal som kör lastbilarna. De är ju inte med och de brukar flygas in och eller ligga på hotell eller någonstans. Om det är ett Europa-race så är de borta ifrån banan. Men kommer in så fort de får på banan på söndag eftermiddagen och börjar packa runt omkring. Och sen så, då har ju inte...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
De har jobbat så många timmar.
Nej.
Så de kan sätta sig i lastbilen och köra.
Och sen är det då måndag morgon och då är det i allmänhet då att ta sig till flygplatsen och flyga hem till fabriken och sen på tisdagen då kommer bilarna tillbaka och då ska de förberedas för nästa. Så att i praktiken kan man säga då att ni reser tisdag och tar emot bilarna tisdagen efter. Det är alltså 7 dagar i sträck och det är aldrig under 10 timmar om dagen. Det är alltså 70 timmar på 7 dagar. Det är nästan 2 fulla arbetsveckor på en enda vecka för ett enda Grand Prix i Europa. Och det är lite det här vi vill komma till ju. Eller hur? Om vi ska göra det här 23 gånger under en säsong, klarar man det på en och samma besättning, Charlie?
Nej, men alltså det är ju slitigt. Det är väldigt slitigt. För liksom, det som jag säger, det är inte så att du går och sparkar på lite däck och inte gör någonting. Utan det är alltid attention to detail hela tiden. Och du har koll på det. Och det är ingenjörer som tittar på bil och kommer med förslag och... Du bygger en del och så bara nej, det här var inte bra, så gör man om det igen. Och det är hela tiden ett slit, så att säga, om man vill kalla det det.
Jag hade ju kontakt med en mekaniker som är chefsmekaniker i ett av stallen tidigare under året. Och då menade han att det var ungefär 13,5 timmes arbetsvecka. Men det som han poängterade var just den här grejen med de här back-to-back-to-back eller triple headers som vi kallar det, att då blir liksom en arbetsvecka inte 7 dagar utan det blir 9 dagar för att man liksom börjar på måndagen och sen är man inte klar förrän på tisdagen veckan därpå egentligen. Och sen så om det är ett race till då håller du på liksom i kanske, tänk dig 7 dagar plus 9. Så det blir liksom 16 dagar, så det tar liksom aldrig slut.
Nej. Och 13,5 timmar då, varje dag, så har du så.
Ja, exakt. Mm. Och dessutom då ska man ju komma ihåg, och nu låter det som att så här, vi försöker spä på det här, men det är ju helt sjukt när man tänker på det. Att ovanpå det då, så visst, du jobbar mycket, men du är också en det som det här stallet då förväntas ha i resdagar för den här chefsmekanikern är 189 dagar under 2022. Och det inkluderar då tester efter säsongen och alla race, 23 race då. Så 189 dagar ska han dessutom vara borta då, hemifrån. Så då kan man ju fråga sig så här, hur har man ett fungerande liv i övrigt?
Har man det överhuvudtaget?
Det är självklart svårt. och alltså, ska du vilja träffa det, om du har barn och vill träffa dem och hit och dit, så blir det ju klart att det blir svårt och att det blir jobbigt många gånger för en del. Och, men om man säger, det finns ju folk som jag känner som har gjort det i, jag pratade med en kille idag, han har jobbat som 17 år i olika team i F1, men han är singel, han är 46 år, så liksom han har ju inget, hans liv är ju formuletten så att säga.
Då ska jag ställa en fråga så här, Charlie. Tycker du att teamen gör det de kan för att underlätta den här situationen, eller är det Frans Tost-attityden att om du inte tycker att det här är bra, då gör du någonting annat? Är det liksom, är det den attityden som gäller?
Nej, jag vill nog påstå att de försöker mer och mer att göra så bra det går, men samtidigt så går det ju inte att göra så mycket heller längre, för det kommer in budgettak och du får inte ha så mycket personal på banan och vice versa, så liksom det går ju inte att göra så jättemycket heller, utan att, det blir ju rätt så mycket mer kostnader om du ska ha crew som gör massa saker åt dig, eller har två crew som gör en helg och nästa helg, och ja, det går ju åt mer folk.
Ja, det där är faktiskt en jätteintressant aspekt av det här budgettaket som man tycker är så här, men det här är fint, det ska liksom jämna ut startfältet och allting sånt där, men det är klart att, jag menar, om man ser till löner så är det ju bara förarlönerna och topp tre i stallen då, som alltså Toto Wolff och gänget liksom, som inte går in under budgettaket, men hans mekaniker gör det, och då är det klart att då kan man inte ta in två, jag menar, sänka, hur ska man göra om man tar in två crews, då blir det ju liksom halvtidare istället.
Ja, fast precis. Blir de det egentligen? Det kanske är så att det är två heltider på två personer.
Men de får inte de kan ju inte få fullt betalt. Det är det jag menar, de kan ju inte dubbla sina lönekostnader.
De kan göra det. Det kan
de. De vill inte. Nej. Ja, vill de absolut inte.
Och det är väl det som är poängen här. Det går ju faktiskt att disponera resurserna annorlunda. Och med frågeställningen här, och den är ju väldigt, den är ju retorisk, och det är ju inte så att du kan svara på den, Charlie, men det är det jag tror vi är på väg åt ett håll där det kanske är orimlig belastning, och att teamen måste börja tänka om lite grann i hur man behandlar sin personal. Det är inte så att vi pratar kollektivavtal och semesterersättning och hela den grejen, utan här har du en okej lön. Du har ett för många drömjobb under en kortare period av livet, och det är lite det som är upplägget här på något sätt. Och då blir det ju lite Frans Tost-attityden att do it, och när du ledsnar då lämnar du bara och så gör du något annat. Det står 100 på kö.
Jo, men samtidigt så vill ju teamen ha in personal som är duktiga också, och de behöver ju lite rutin också, men du kanske får se till att du får välja bort x antal race varje år för ditt folk som du vill ha kvar, och känner att fan, de här killarna är värda det, eller tjejerna, eller vem det nu må vara. Du kanske får göra någonting sånt då, för du har ju mer folk i fabriken såklart, så du kan kasta in också.
Sätt i din egen situation då. Nu är du pappa, du har förhållande hemma och hela den grejen, och du vet att det är 23 race som ska köra säsongen 2022. Skulle du få ett erbjudande som första mekaniker då i ett okej team, och en lön på, sig då, vad är en chefsmekaniker? Ja, men säg en nummer ett mekaniker. Säg
75 000.
Säg 75 000 kronor i månaden. Skulle du ta det jobbet då? Så som livet ser ut i Formel 1 just nu?
Nej.
Inte en chans?
Nej, det är alltså, nej. Det hade jag inte gjort. Alltså, jag har gjort det och jag vet vad det handlar om, och haft, ångrar inte en sekund att jag har gjort det, och det var ju som en pojkdröm, men ta det nu när jag sitter med det som jag har idag, det skulle jag absolut inte göra.
Nej.
Det är liksom...
Ja. Det är ganska klara besked, får man väl ändå säga. Ja, vi kommer ju inte så himla mycket längre, tror jag, i det här, eller vad säger du, Erik? Men jag tror att vi har belyst problematiken ändå med antal arbetstimmar. Arbetsbelastning som sådan är ju inte extrem. Det är ju inte ett extremt tungt jobb. Men det är väldigt mycket timmar. Det är otroligt många dagar hemifrån. Och det gör det ju extra komplicerat att hitta någon bra upplägg. Eller vad säger du?
Jag tror i alla fall att man har, eller vi har belyst att det kanske inte är bara guld och gröna skogar i all oändlighet i alla fall. Jag menar, jag kan verkligen förstå, det är som man själv känner, att, så här, att jobba med Formel 1 och få betalt för det. Som du säger också, Charlie, vilken pojkdröm det är och vad det har varit. Men någonstans så
vaknar man,
lägger
upp.
Man ganska mycket. Ja, men det blir också någon, det finns en baksida.
Ja, ja, absolut. Visst gör det det.
All right. Tack snälla Charlie för att du berättade för oss hur du är egentligen och vilken tuff situation mekanikerna står inför. Och jag blir inte förvånad om vi får fler rapporter av det här slaget som vi har kunnat läsa oss till då, med killar som börjar känna att, och det blir ju extra intressant. Intressant, det är ju nästan ledsamt, men det är ju ett ämne som många förare har tagit upp, det här med mental hälsa. Eller mental ohälsa snarare. Sista fråga bara. Var det någonting du upplevde att folk blev deprimerade, hade svårt att hålla ihop det för att man helt enkelt dukade under i det här tuffa livet som det ändå handlar om?
Jo, men det märktes ju att en del klarade inte av det helt enkelt, utan det var liksom en del problem och kanske... Och sen... Alkoholen är också en del i det hela, för det... När du har jobbat en hel dag, då kan du inte bara gå och lägga det heller. Så är inte jag i alla fall, utan man behöver i alla fall kanske käka någonting eller ta en bärs i baren. Eller, men en del klarar kanske inte av att ta en öl i baren. Och kanske kommer fram att det är andra problem som hänger, att du saknar familj och barn och det vice versa.
Mm. Och attityden då, gänget, grupptryck, vågar man outa om man är illa ute på något sätt?
Jo, men det är bra gemenskap liksom. Man stöttar varandra, absolut. Hela tiden.
Det är ju gott att höra i alla fall att det är på det viset. Det gör ju att det finns lite hopp i alla fall. För jag kan tänka mig att de där exemplen på människor som tycker det är tufft kommer att bli fler. Och jag tycker nog att teamen behöver ta det här på allvar i alla fall framöver för att se hur man kan skapa en dräglig situation för alla inblandade. Återigen, tack Charlie. Superbra att få dina synpunkter på det hela. Vi kommer garanterat att höra det fler gånger under säsongen. Nu önskar vi god fortsättning och allt det där. Och du tar det lugnt på hemmaplan.
Detsamma. Ha det bra. Tack, tack.
Ja, det var Charlie Häggstam det. Alltid kul att prata med Charlie. Det är skrämmande siffror måste jag säga. Jag vet att en del kanske tycker att vi sitter och fiskar efter att man ska tycka att det är för jävligt. Det mekanikerna är ute efter. Men jag tycker det är viktigt ändå att belysa hur många timmar de ändå jobbar på en vecka. Att jämföra då med alla oss andra då som jobbar vanliga veckor, 40 timmars vecka, och tycker det är segt. Och dessutom får de här killarna aldrig vara hemma heller. Visst, man är en speciell typ som jobbar i Formel 1 på. Det är ingen tvekan om den saken. Och man är beredd att offra rätt mycket för att få ha det här jobbet. Som för många är ett drömjobb. Men offret tror jag kan vara väl stort för vissa. Och nu när vi är uppe i så här många race. Jag tror teamen ska vara väldigt försiktiga med att ignorera det i alla fall.
Mm. Men det är något av en mardröm för mig alltså, att ta det där jobbet. Och apropå av samma anledningar som Charlie nämnde där, att liksom det man har hemma och allting sånt där, att liksom behöva göra det där. Sen så tror jag däremot att, fråga mig för 10 år sedan, så hade det varit ett drömjobb istället.
Mm. Jag vet att jag och Eje diskuterade frågan då, för det dök ju upp lite så här jobb som junior press officer och sådana grejer. Och så, du vet, när man var, säg att man var, säg 15 år sedan.
Mm.
Och han sa direkt, nej, ta inte det där. Vilket jävla skitjobb. Liksom. Du kommer bara bli hunsad och fara runt där. Och det är slitsamt och hela den grejen. Jag har ju aldrig varit liksom tilltänkt som mekaniker på det viset. Va? Men idag kan jag ju liksom förstå vad Eje menade med det då, när man pratade om det. Men återigen, det har en dragningskraft att jobba i Formel 1 som är svår att förstå om man inte har varit med i sporten.
Mm. Det är ju det. Det är ju svårt att gå ur de där grindarna för sista gången. Om man vet om att det sker, det är tufft, tror jag.
Ja, visst är det. Visst är det. Ja, vi får se hur teamen hanterar det här och hur snacket kommer att gå då under den här säsongen, som alltså är betydligt mer komprimerad än fjolåret. Som du var inne på tidigare, då är det alltså 23 race på 38 helger, och det är ju otroligt tajt att hinna med då från 20 mars fram till och med den 20 november, alla de här 23 loppen. Och det är det lite grann som är problematiken den här gången, att de får nästan aldrig vara hemma. Och det kan ju göra saker och ting än värre. Det får väl vara det hela det.
Det får det vara.
För den här veckan. För den här veckan.
Mm. För den här veckan, ja. För att nästa vecka är vi tillbaka. Så även hela vintern och hela nästa säsong. Och hur länge som jäkla helst. Eller hur?
Så är det. Ha det gött så länge, hörni. Hej då!
Hej då!